Gate upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt sponsor av IFK Norrköping.
Helgen närmar sig och Gate upp, Gate ner podcast är tillbaka med ytterligare ett avsnitt. Jag heter som vanligt Vincent Messenger, men med mig har jag inte Pontus Hammarkvist, utan jag har med mig en återkommande gäst i David Gustafsson.
Den enda gästen fortfarande, eller hur?
Ja, vi har ju inte släppt vårt avsnitt med Marcus Tapper än, så att du är väl den enda som kommer ut i eten i alla fall. David, du får hoppa in här eftersom Pontus sitter i potentiell covid-karantän.
Ja, tråkigt för Ponta, men jag hoppar in helt enkelt.
Ja, nej, men det var kanon att du ställde upp med så kort varsel. Så får vi se här om det är coviden som har tagit vår kära Pontus eller om han kan komma ut i friheten strax.
Krya på dig.
Jag tänkte att vi ska talla oss in på omgång 4. Att vi börjar med det som vanligt och bara snabbt går igenom vilka matcher som ska spelas. Till första matchen då på lördagen där så är det ju IK Sirius som tar emot Kalmar. Två lag som ju ändå har överraskat, får man ju säga, ändå.
Jag har inte sett Sirius spelen, men inför just den här inspelningen så valde jag att kolla igenom just Kalmars match mot Örebro på dubbla hastigheten, och jag är väldigt imponerad av Kalmar. Det är ett passningsorienterat Kalmar med ett ganska, alltså väldigt, ja, det är ett bra pressspel. Så att Örebro fick ju knappt göra någonting första 20-30 minuterna och kom aldrig liksom, jag tyckte aldrig de hade liksom en chans i den där matchen. Kalmar spelade ut dem helt och hållet. Så den här matchen mot Sirius ska bli jättespännande, för jag har fortfarande inte sett Sirius, som sagt.
Nej, jag såg Sirius match mot Häcken. Och nu är jag ju inte Häcken. Man kan inte säga att Häcken har rosat marknaden så här i inledningen, men där såg de ju väldigt bra ut. De tappade initiativet lite sista halvtimmen och fick ju slå bort lite och var lite liksom, de blev ju utsatta för lite tryck. Men överlag såg de jättefina ut, tycker jag. Och det är ju lite så här derby Della Rydström också, när han återvänder till Studenternas och ska ta sig an sitt gamla lagbygge. Så att det blir nog mycket spännande. Sen är det väl två lag som inte har gått så bra i inledningen poängmässigt, som kanske har hoppats på mer, i Hammarby och Häcken, som möts på lördagen. Och ett Hammarby som ska resa sig från en derbyförlust mot AIK, och ett Häcken som måste ta poäng helt enkelt, för att det börjar liksom rinna iväg för dem nu redan.
Ja, de ligger sist. Det var inte många experter som trodde.
Nej, verkligen inte. De känns som att de lyckas alltid göra en besviken varje säsong, Häcken. Sen är det Halmstad BK som tar emot IFK Göteborg. Vet inte vad, det finns väl inte så mycket att säga om det. Marek Hamsik ska väl pratas om i en halvtimme i studion innan, och sen går de väl ut och kryssar på Örjans Vall, gissar jag. Sen är det Örebro Norrköping. Det ska vi komma in på lite senare. Östersund också, överraskningslag får man säga, mot ett Varberg som ser ut att åka ur.
Ja, nej, kackelackarna lever än.
Verkligen, den myggan Östersund, eller den här sovrumsflugan. Gnaget tar emot Elfsborg. Ett AIK som ju då kommer från en haj med en derbyseger, tar sig an ett Elfsborg som även de repade mod sist och vann. Djurgården tar emot Malmö. Det blir väl den stora matchen i säsongen hittills, med tanke på att det är de två som ser ut att vara starkast.
Ja, nej, det är de som är mest långt gångna i sitt spelsätt just nu. Djurgården ser ju fruktansvärt bra ut. Och Malmö, som vanligt, tunga som fan. Blev lite slarv senast, men alltså de kommer bjuda upp till fight, minst sagt.
Det skulle förvåna mig om något annat var fallet. Och sen slutligen så är det Mjällby som tar emot Degerfors. En otroligt intetsägande match, men ett Degen som ju kanske kan bygga på sin starka vinst borta mot Göteborg sist. Innan vi glider in på IFK-matchen så tänkte jag att jag ska pusha för hemmaklubben. Alla ni som brukar lyssna på oss vet ju vad det handlar om. Det är ju nämligen så att hemmaklubben är ett initiativ från Unibet där man kan stötta sin klubb även om man inte kan vara på plats på läktaren och göra det. Och det funkar som sådant att alla elitklubbar i Sverige är representerade. Det är alltså 32 lag. Så går man in på Unibet, man gör ett konto på Unibet, går in och så registrerar man sig då som IFK Norrköping supporter då, till exempel. Och då så stiger ju IFK Norrköping i en slags tabell då, beroende på hur många som har registrerat att de håller på IFK Norrköping kontra de andra lagen. Och ju högre upp man hamnar i den tabellen, desto mer deg får alltså IFK Norrköping. Det delas ut 20 miljoner i slutet av året. Och ju högre upp man hamnar i tabellen, desto mer deg till klubben. Och det går rätt in i ungdomslaget. Så det är skönt att, att kidsen kan få lite deg. Och om man då vill bidra till det så går man alltså in, gör ett konto på Unibet. Behöver inte spela, gör inte göra någonting. Utan bara anmäla sig helt enkelt att man håller på IFK Norrköping. Och så bidrar man till IFK Norrköpings stigande i hemmaklubben-tabellen. Om man nu vill göra det så ska man veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela. Och stödlinjen.se finns alltid öppen om du eller någon i din närhet upplever att ni har problem med spel. Om vi då glider in mot matchen mot Örebro här på söndag, lite närmare. Vad är din liksom övergripande känsla inför helgen?
Örebro är så konstigt möte i och med det som hände senast med Dennis Hymmets hattrick. Så på något sätt så blir jag väl, det är så här, det är så enkelt att säga nu att det kommer bli en enkel trea för att Örebro ser inte bra ut och de har bytt ner sig i målvakt som vi här i Norrköping vet om. Bobby Allen är en väldigt, ja, jag skulle säga väldigt matchotränad målvakt i grunden. Han är 29 år gammal och har inte spelat ens 100 matcher, officiella matcher. Vilket jag var väldigt förvånad över, trots att han kommer från Olympiakos.
Han beskrevs ju som väldigt rutinerad när han kom in, men det har inte blivit jättemånga minuter i de benen.
Nej, alltså det är typ, alltså det var typ 4 eller 2 matcher i Olympiakos liksom. På något år eller vad det var. Så att nej, på din ursprungsfråga så, ja, det känns väl ändå som att det ska vara ganska säkert eftersom att Örebro fortfarande famlar lite grann, eller ganska mycket till och med. Besara är inte kvar, så den kreativiteten och liksom hela hans spännvidd som spelare är ju borta. Och jag tycker inte att det riktigt finns någon där som plockar upp den manteln överhuvudtaget. Det är ganska många gedigna allsvenska spelare, men det är ingen X-faktor just nu. Det är eventuellt Dennis Kollander som fortfarande är lite up and coming spelare. Jag tyckte han var bra mot Kalmar, i alla fall helt okej.
Okay. Han är väl bara 18 bast va?
Ja, men en stor talang. Och han är ju den som är väl närmast att sätta ett mål då för deras göra deras första mål här mot Kalmar, fast han springer på en djupledsboll, men Lukas Hegge Johansson i Kalmar kassen lyckas springa ut och ta den. Sen så är det ju Roman Gahl, fortfarande ganska ny i Örebro. Han har inte varit där jättelänge än, så han var ganska blek. Byts ut mot förra årets utropstecken Jake Larsson, som har spelat kanske ungefär 40 minuter med de senaste 3 matcherna. Så att det är liksom, det är väldigt svårt att säga vem som skulle göra det. Ja, självklart svaret blir väl då Dennis Hymmet av någon jävla anledning. Men
traditionens makt är stark.
Ja, precis, men det känns så, ja, och de här 3 matcherna. Och nu när jag också såg hela matchen mot Kalmar, så kan jag inte säga att det kan bli så mycket annat än 3 poäng för Norrköping.
Nej, du är inte livrädd i alla fall. Det är mest är det PTSD som hänger kvar från förra säsongen kanske.
Ja, det är väl det typ.
För jag tänker lite att man hoppas ju kunna kanske få se IFK spela ut lite. För vi trodde ju på det förra helgen till viss del, att man skulle kunna få lite mer utdelning. Och det fick man ju i andra halvlek, men det var ju först efter en, återigen, en väldigt trött första halvlek. Ja. Och när Norling ändrade på utgångspositionen och vågade trycka upp. Men jag tänker ändå att, min analys blir ju ändå att man borde ha fått med sig väldigt mycket från att ha vunnit den matchen i helgen. Dels liksom för lagandan och kämparna att man vänder och vinner. Men kanske framförallt utifrån självförtroendemässigt att man vågade pressa upp så mycket och ligga så tajt och pressa så hårt, och att man fick utdelning för det, att det kommer kunna ge liksom ge en grund till spelarna att våga göra det även mot Örebro.
Ja, alltså om Norling har kollat matchen som de spelade mot Kalmar, vilket han givetvis har gjort, så ser han att det kommer funka även här. Så jag tror det kommer bli en ganska snarlik, bägge lagen kommer ha liksom en snarlik matchbild igen här, där IFKs match mot Halmstad och Örebros match mot Kalmar är lite, de kommer vara lite liknande. Lagen har sina tydliga roller i de här två matcherna.
Det är lite bestämt på förhand vem som ska göra vad.
Ja, men precis, det kommer vara ett stort bollinnehav från IFK Norrköping, och sen så kommer Örebro hoppas att de får till kontringarna bättre den här gången. Men då gäller det att liksom ligga hårt i pressen och ligga nära. För då tror jag Örebro inte kommer göra något mål faktiskt.
Nej, jag hoppas ju att eller jag hoppas ju liksom att se att det här självförtroendet hänger med från start nu, att man vågar kliva på. För jag tycker att de har varit lite passiva. Jag tror att det har varit en stor anledning till att det inte riktigt har klickat i systemet än. Och jag vet inte om det kommer från Norlings håll eller om det är spelarna som är osäkra, men de har varit lite för passiva, och då har distansen mellan lagdelarna blivit så sjukt stor så att det inte har hänt någonting. För att jag tycker att när de här tre får kombinera där uppe så ser det ju bra ut liksom. De får ju ihop ett gäng fina kombinationer och har ju bra rörelse. Men det är bara det att intensiteten måste ju finnas från wingbacks och centralfältare för att kunna dels få dit bollen men också behålla den där liksom.
Ja, så om Sebastian Ring och den unga Noah Chamoun, tror han heter, kan spela så där mot Örebro, då det finns saker att hämta för Norrköpings vänsterflygel så att säga.
Ja, och då på tal om den vänsterflygen, så är det ju så att det verkar ju som att Skulason missar.
Yes, precis. Från NT här, om det var idag eller igår, så stod det att han eventuellt out, hade en känning, så de till och med körde rehab på honom ett tag, sa Norling. Mm. Ja, samtidigt så Telo byttes ju in förra matchen, så att förhoppningsvis så är han helt fit att starta, tänker jag.
Ja. Nej, för jag tänker annars, det beror ju på i och för sig, jag tror inte att Norling är väl konservativt lagd från början som tränare, men jag tycker att man fick väldigt bra utdelning av när man kastade in Kalle Björk förra veckan och skickade ut Levi på vänstervingen för att få det där trycket upp liksom. För man vet ju att Jonathan Levi kommer inte spela vänsterback om han spelar på vänstervingen liksom.
Nej.
Men du känner ändå att du tror att det blir Telo som startar?
Jag tror Telo startar. Det känns mer rimligt på något sätt. Och att man kan ju ändra senare om det behövs liksom. Men jag tror att den standard, jag tror inte den uppställningen är något fel egentligen.
Och i backlinjen så är ju Wahlqvist förhoppningsvis tillbaka. Eller hur ser det ut där? Det har jag inte hört någonting speciellt om. Men han var väl lite krasslig, va?
Ja, precis. Krasslig var det jag förstod det som också. Och jag tror att han är väl förmodligen med. Annars så tror jag att man hade fått höra om det.
Nej, jag skulle gissa det också. Det är ju väldigt positivt för IFK. Med tanke på att Henrik Kastegren kanske inte är i sin bästa form. Och det är också väldigt bra för vårat spel, får man ju säga, som vi kommer reka lite senare. Piper till här i öronen. Totte Nyman fortfarande out. Har han fått något bakslag sen sist, eller är det bara samma skada som dröjer kvar?
Det ska vara samma skada, och att det var väl ett steg bakåt inför föregående match, så det är väl det som fortfarande, jag tror i alla fall, det är inte något nytt som har hänt efter Halmstad i alla fall.
Nej. Och en Sami Adegbenro som ju förhoppningsvis kanske tar med sig lite självförtroende han också från i helgen. Och kan kliva in i måldojerna nu mot Örebro.
Ja, men det tror jag. Han kommer vara viktig. Han visade ju senast att han kan göra det på huvudet. Så det blir bra. För han kommer behöva slåss mot Almbäck och Skovgård där inne. Ja, springer runt.
Det känns ju framförallt som att han kommer kunna använda sina kvicka fötter där, eftersom det känns som att det kanske inte är det mittlåsets liksom, vad ska man säga, primära egenskaper.
Nej, absolut.
Snabba fötter, det är inga liksom, de kommer inte vara med i Let's Dance och dra en quickstep anytime soon.
Nej, snarare använda sina kroppar för att se om de kan försöka tvinga ut en boll eller någonting annat.
Lite så. Du hade ju sett Kalmar mot Örebro.
Ja.
Vad skulle du säga är liksom, du sa ju att det sa mer om Kalmar än vad det sa om Örebro när vi pratade innan här, men vad liksom, Känner du att ändå att du har någon slags åsikt kring hur Örebro spelar?
Jag har inte sett deras tidigare matcher. Och det blir ju som en slags defensivt 4-4-2 liksom i 70% av matchen var det ungefär. Och sen så när de lyckades få tag på boll så var det snabbt att försöka hitta någon mittfältare som sen kunde passa vidare till springande Kolander, Gall eller David Seger. Och pressspelet var så bra från Kalmar så att det dog oftast tidigare där och bollarna kom liksom aldrig. Det var några lägen, Gall fick skjuta men valde att göra det ganska långt utifrån. Så det vart aldrig farligt någonsin egentligen, utan det var Kolanders chans då när han springer där ut mot Hägg Johansson. Men annars så, ja, svårt att säga. Jag gissar ju att matchbilden kommer vara väldigt lik. Så det kommer vara samma sak här egentligen. Det kommer se ganska likadant ut. Och då med den förhöjda kvaliteten som ändå är på Norrköpings yttrar och mittfältare kontra Kalmars, så känns det ändå väldigt bra.
Du har ändå mer i självförtroendet, bortsett från den där PTSD vi pratade om tidigare med Dennis Hymmet.
Det är ju det enda som spökar på riktigt liksom. Jag ska säga att Hymmet var ju iskall, så att det var, jag ska inte säga för mycket.
Alltså, rimligtvis så borde det inte vara någon fara, men sen vet man också att fotboll inte alltid är rimlig, och det är väl det som gör en nervös, tänker jag.
Nej, precis. Kollade på Champions League igår och två City-mål som inte ska bli av där, så absolut. Det kan vara som helst kan hända.
Ja, men ett Örebro då, som ser ruskigt svagt ut, som har gått liksom ruskigt svagt, fortfarande inte gjort mål i Allsvenskan. Tre matcher in, inget mål. Men ändå ett Örebro som har truppbygge som säger kanske mer om mina expertkunskaper inom fotboll, men jag trodde ändå lite på dem i år. Tyckte ändå att det såg väldigt stabilt ut, att de hade liksom fått en viss kontinuitet i spelargruppen, och de har sina veteraner i Almebäck och Gerzic och Mårtensson, och de fick tillbaka Skovgård som var inne på lån, som ju var väldigt bra förra året. Romain Gall är där igen, Hymmet är där igen, som har bevisat sig på den nivån. Man har liksom det här unga spännande i Kolander och Seger, men sen även då liksom Jake Larsson som har gjort succé i Allsvenskan tidigare, haft en tuff tid bakom sig. Agon Mehmeti, säga vad man vill, mycket rutin. Björnqvist, enormt mycket rutin, en duglig allsvensk ytterback. Och sen en Erik Björndahl som jag öst in mål i Superettan för Degerfors för bara ett par år sedan. Och ändå så, och en Rasmus Karjalainen också som ju stack ut lite förra året. Mm. Och ändå så har det inte riktigt lyft.
Nej, det är lite konstigt, men samtidigt så är det att det finns, alltså högsta nivån i Örebro är ganska låg. Den blir inte så hög. Så att det känns på något sätt som att om det inte riktigt stämmer med målskyttarna, att det inte just är någon som heter eller någonting, ja, då blir det heller inga mål, för att det skapas inte sjukt många chanser. Så att, nej, om någon av målskyttarna kommer igång och helt enkelt kan hitta någon lekkamrat eller någonting annat, att de hittar någonting offensivt som fungerar lite bättre än vad gjort hittills, så då kommer de ju plocka några enpoängar och kanske någon vinst mot lite sämre lag och sådär. Så att jag tror inte att man ska snacka om Örebro som nedflyttningskandidat redan eller någonting sådant. Utan de har, som du säger, de har ju bitarna på plats. Det är nog bara lite X-faktor och att något ska klaffa liksom, för att det ska se bättre ut. Den här liksom 5-0-matchen mot Östersund är jättekonstig. På sätt, Östersund är ju helt sjukt effektiva med sina lägen. Och man ska inte bli lurad av att det är liksom den nivån Örebro är på. Så illa är det inte.
Nej, Turgott var ju ett gäng sjuka avslut ju, från honom i den matchen. Det var ju något av en freakmatch, och Örebro har ju även ett 1-1 mål där som blir bortdömt av någon anledning. Jag har svårt att se varför, men en annan grej jag tänker på med Örebro är ju lite så här, inga jämförelser i övrigt, men Axel Kjells Örebro, han har ändå varit där ett tag nu. Det spelar tillbaka lite på det du säger, att det påminner mig lite om ett så här José Mourinho-lag, i att man har byggt ett så här stabilt ramverk som sällan liksom faller igenom, men sen för att vinna matcher och rent offensivt så förlitar man sig på individuell briljans eller liksom ögonblick av individuell prestation, som man ju tidigare haft ganska mycket gratis när man har haft Nahir Besara där och ett par dugliga avslutare.
Ja, de har ju haft några så här lån genom åren som har gjort det bra, alltså Besara ett av dem, och sen Hymmet.
Ja.
Carlos Strandberg.
Carlos Strandberg.
Också Romain Gall.
Romain Gall tidigare.
Så att de har ju jobbat väldigt mycket med det där, men det känns som att de kommer inte mycket längre i just själva lagbygget, utan det är alltid sådär liksom att ramverket finns kvar och sen gäller det bara att stoppa in de där två spelarna, två, tre som ska liksom göra så att man kommer nia. Lite så.
Ja, men,
i alla fall framåt.
Ja, ja, det är ju Kolander som på något sätt är den nya och intressanta. Hussein och Jake Larsson var ju liksom lite nyheter från förra året. Och de kommer väl komma igång så småningom.
Ja, i alla fall, man kan i alla fall hoppas det för Örebros skull.
Ja, de behöver nog sälja lite spelare kanske, eventuellt nu i coronan. Jag vet inte hur det riktigt ligger till i Örebro med det där.
Det känns ju som att de alltid har problem. Det var väl de och Kalmar som liksom pratade om att man till och med sparar på elräkningen. Liksom att det,
ja, shit.
Det finns ingen överdrift, det var jag i och för sig ett par år sedan, men det finns ingen överdrift av deg i Örebro. Det känns som att det inte har funnits något intresse för fotboll i Örebro på väldigt länge heller. Och det hjälper ju inte direkt klubben, kan man ju säga.
Nej, verkligen inte.
Tillbaka till IFK då. Inför den här matchen så har vi ju en Oscar Jansson ju, som återvänder till sina gamla hemtrakter. Fick ju en del hat av kubanerna när han flyttade de 10, ja. Eller vad det är. Vad tror du att han kommer steppa upp när han kommer tillbaka till Bern Arena?
Jag tror att det inte kommer behövas, och jag vet inte, matchbilden kommer väl göra att det är svårt att vara på tåg. Alltså det kommer inte krävas några sjuka räddningar, tror jag egentligen. Kanske något bra ingripande här och där, men som matchen såg ut mot Kalmar, alltså det behövs inte så många liksom aktioner. Så att frågan är hur länge han kan hålla sig själv på tårna och liksom tagga igång sig själv. Kanske är svårt att vara astaggad i 90 minuter, inte så mycket händer på den ena planhalvan.
Man får ju hoppas det i alla fall för IFKs skull. Vi sa ju det tidigare också, att även om vi tycker att just transitionspelet och anfallsspelet har hackat lite för IFK, så tycker man ju ändå att försvaret har sett ganska stabilt ut. Framförallt den där mittbackstrean. Men likt förbannat så har man ju ingen nolla än. Det känns som att den borde komma. Ja. Om den ska komma någonstans här nu. Man möter ett lag som inte har gjort mål på 270 minuter liksom.
Ja, nej, det här är vår bästa chans skulle jag säga. Mot Halmstad så fick ju Antonsson till liksom en otrolig nickträff. Och den typen av spets tycker ju inte jag att Örebro har. Utan de är lite mer jämnare spelare. Liksom hela kollektivet än vad Halmstad har. Så att, nej, jag tror att det blir nog första nollan här.
Yes, och vi har ju rekat lite spel inför Örebro-matchen. Vi slängde ut dem i tisdags med de oddsen som var då. Jag vet inte exakt vad oddsen är nu. Det är ju som sagt flytande och förändrande. Men vi har alltså valt två spel på Unibet på den här matchen mellan Örebro och IFK Norrköping. Och det första reken vi gjorde var ju en rak vinst för IFK. Det känns, behöver inte vara mer komplicerat än så, även med alla nya parametrar inom betting. Men det känns som att det är ganska bra spelvärde på att IFK vinner. Av alla de anledningar som jag har nämnt tidigare. Inget mål gjort av Örebro hittills. Står på en poäng, ligger näst sist. Ett IFK Norrköping som har självförtroende efter den här starka upphämtningsvinsten mot Halmstad senast. Och vill nog gärna bygga på det. Om man däremot vill spicea upp det lite, så kan man ju även göra en dubbel på matchen så att säga. Att IFK vinner utan att släppa in mål. Vilket ju också känns högst rimligt med tanke på, som vi sa, att försvaret har sett stabilt ut och att Örebro helt enkelt inte kan göra mål. Och de verkar ju se väldigt kalla ut framåt. Sen är det väl klart att bara för att man spelar på det så kommer ju någon dålig markering på en hörna och så vidare och så vidare. Man vet ju hur det fungerar, men jag skulle ändå säga att det är bra spelvärden både på en rak vinst, men även om man då vill uppa det ante lite grann, så tycker jag att IFK att vinna utan att släppa in mål är ett bra spel. Vad säger du om det, David?
Ja, det är väl bara Hymmet som ska förstöra det här.
Ja, det är, om Hymmet vill bli ännu mer hatad i Norrköping helt enkelt.
Precis.
Men om man då vill rygga det här, alltså antingen rak vinst för IFK eller att IFK vinner och håller nollan, då går man alltså in på unibet.se och spelar på det. Men om man vill göra det så ska man veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela. Och upplever du att du eller någon i din närhet har problem med spel, så finns alltid stödlinjen.se öppen. Jag såg i morse att det kom ut en lång intervju på Fotbollskanalen med Jens Gustafsson, bland annat om avslutet i IFK Norrköping och så vidare och så vidare. Jag kan inte säga att jag var jättetaggad, men jag klickade in och läste den ändå. Och du har ju också läst intervjun. Vad är dina tankar kring dels intervjun och Jens?
Jag var ganska taggad på att läsa den. Någonstans hade jag väl glömt bort hur Jens är med press. Jag twittrade där efter att jag läst den att om grabbarna på NT läser den här kommer de liksom få en allergichock, för de hade ju påminna om det här liksom, de här torra svaren och inga ständigt liksom inga kommentarer liksom svaret på väldigt många frågor. Ja, intervjun tar egentligen inte upp någonting som vi inte redan visste, och det var ju att om du avslutar ett år tidigare så är det ju av någon anledning för att ni är på något sätt klara med varandra. Och det var väl det som Jens egentligen pratade om, att det kändes som att varken han eller IFK ville köra till år. Och det är väl det man får ut av den här intervjun. Så han svarar ju egentligen inte på frågor om hur han tyckte att det var med liksom Huntgate i vintras. Han svarar inte liksom heller på vad han tycker om att Rickard Norling är där egentligen heller. Utan det var liksom, intervjun känns på något sätt som att han ville få en, han ville få ut att han är tillbaks i gamet på något sätt. För det var ju där intervjun avslutades lite med att de pratade om de här danska ryktena och lite annat som kommer från Odense. Och att han, att han nog vill leta efter någonting nytt. Och den här gången kanske inte som en manager, utan att han vill ha en mer egen roll, liksom ett eget, eller ja, snarare ett, att han är liksom ansvarig för en grej och inte bägge två. Vilket jag tror är klokt, för han kände sig väldigt utarbetad i slutet av förra säsongen.
Ja, jag läste den här och blev lite provocerad. Och det är inte bara, det är inte journalistens fel heller så. Men jag tycker att det är så här tråkig journalistik när man tar de här beställningsjobben. För det är nästan som att Jens beställer sin egen artikel i Fotbollskanalen och är så här, ja, tja, typ, jag vill att alla klubbar ska veta att jag vill ha ett jobb. Mm. Och så får han den långa intervjun och så säger han ingenting. Och så publicerar man det under någon slags exklusiv flagg, som att det ska finnas något intressant. Mm. När han inte ens, men typ när Norling-frågan kom, det var då jag började himla med ögonen och var så här, nej, nu struntar jag det. För det var så här, vad tycker du om det? Man kan väl åtminstone utveckla det svaret någorlunda, eller? Och vara lite så här, ja, men jag tycker han är en bra tränare, han spelar det här och det här, eller så här. Och bara så här, nej, jag har ingen åsikt om det valet, vad var han sa, men typ han har mycket erfarenhet. Det var väl något sånt där.
Ja, det var ett väldigt 1A-svar. Ja. Utan att egentligen prata. Han sa väl att han hade sett Halmstad-matchen nu den senaste. Just det. Och tyckte liksom att det var kul att se att vissa grejer fanns kvar, men att det också var annorlunda med trebacken framförallt. Men då, alltså inget, ja, självklara saker bara som vi själva ser.
Ja, alltså vi kan ju säga så med Jens att han i sin då annons till potentiella framtida arbetsgivare hade ju inget intresse av att liksom rebranda sin image i alla fall. Nej. Utan han är Jens.
Det är inte en ny solig Jens, utan det kommer fortfarande vara Ramlösa i mängder och liksom jobba.
Ja, lite så. Det känns inte som att han, för jag kan ändå tänka det om han ville ha ett jobb i Stockholm till exempel då. Alltså i Hammarby eller i AIK eller ja, men någonstans där, familjen bor ju i Huddinge vet jag, i Stockholm. Så kände jag ändå att det hade legat i hans egen intresse att hotta upp sig själv som person lite grann, för det är lite mer image, så om det borde vara det eller inte. Vad vet jag. Men det är lite mer imagebaserat. Ofta de där utnämningarna. Man vill ha liksom inte bara en bra tränare, utan som ska ha rätt profil, som någonstans matchar laget. Alltså AIK i Bartoszellak, ung, hungrig, lite kaxig, liksom jävligt kompetent. Djurgården med Kim och Tolle, de har väl i och för sig brutit mot det kanske lite mot vad man haft tidigare, men också det här liksom hårt arbetande, väldigt ultraprofessionellt. Och sen med Hammarby med Stefan Billborn, som har den här liksom, den här excentriken, men också med det här liksom breda söder, liksom Rågsvedsdialekten och liksom sköna sägningar i liksom pressen och liksom det så här, det går väldigt hand i hand med liksom klubbarnas identitet. Så jag trodde faktiskt, jag tänkte liksom att det ändå ligger i ens egen intresse att försöka branda sig själv lite, men han Det hade han ingen lust med, utan han ville att hans fotbollstränande ska tala för sig, och det kan jag i för sig respektera.
Money talks. 300 miljoner kronor in på IFK-kontot under Jens.
Så är det ju. Det är väl hans absolut starkaste USP liksom.
Och det där att jag tror ju inte att han kommer hamna i en Stockholmsklubb för att hans tävlingsresultat liksom, det är inte där en Stockholmsklubb på något sätt letar efter. Det är väl såklart är väldigt trevligt med en person som är väldigt duktig på att utveckla spelare som sen kan säljas för liksom 50 miljoner kronor. Och att han är så duktig på att ta hand om spelare. Alla, det var väl liksom våra stjärnspelare under honom var ju, de älskade honom nästan, fick jag bilden av. Gillade honom väldigt mycket i alla fall. Så att det är ju jätteattraktivt. Men jag tror ju snarare på att han ska hamna på en, i en liksom, i en större, inte Stockholmsmiljö, men en större miljö där han får jobba med att förbättra ett pågående projekt. Så jag tror typ att om inte det som hade hänt i IFK Göteborg hade hänt, så hade han varit jätteaktuell där. Jag tror att även att om Helsingborg inte var i Superettan, så hade han varit väldigt, väldigt välkomnad där. Frågan är om kanske att Häcken skulle vara lite halvt intresserade om det går väldigt dåligt för Alm. Men ja.
Ja, eller Elfsborg med Jimmy Thelin.
Ja.
Om de, precis som kanske med Jens, känner att de har haft en lång cykel och att den kanske är på väg att ta slut, om man vill prova någonting annat.
Ja.
Nej, men att Jens kommer få ett jobb i Allsvenskan igen, det råder det väl inget tvivel om.
Förr eller senare kommer det ske. Det kanske sker någonting i Danmark då med Odense. Får se vad som händer med den grejen.
Nej, men det är väl just att det här att hans sätt att förvalta värde liksom någonstans i, både på planen men kanske framförallt utanför, är ju en jävla USP att ha till många klubbar liksom. För det är ju det alla klubbar strävar efter i viss mån, för att kunna liksom säkerställa sin status som toppklubb då över en överskådlig framtid liksom. Jag såg även att han idag var på Kaknäs.
Det är ju en del av mediestrategin att han dyker. Alltså, den här intervjun han gjorde, den är inte så att den är gjord idag och sen publicerad liksom direkt efteråt, utan att det är ju att han har ju, den har ju säkert pågått ett tag, och att han nu liksom vet om att artikeln släpps den här tiden, och då ser han till att vara på Kaknäs ungefär samtidigt som artikeln släpps liksom. Och det är för att ännu tydligare signalera att liksom att nu är jag tillgänglig.
Nej, men det känns lite så. Det känns väldigt väl tajmat. Sen är man ju lite så där, varför just Djurgården? Alltså, så här, för att han har ju haft en bakgrund i AIK. Varför dyker han upp hos Diffen? Alltså, jag vet inte, har han någon relation till Kim och Tolle? Det tror jag inte, va?
Nej, inte vad jag vet. Om jag får gissa så tror jag att det har att göra med att det är flest antal kameror där. De har ju sin tv-serie och lite annat. Jag gissar att det kanske är därför.
Ja, i och för sig, det är sant. Det kan ju vara lite kollegialt också. Att, det känns ju som att tränarkåren i Allsvenskan är ganska tajt.
Mm. Sen kan man säga att kanske Djurgården är på ett sätt det mest spännande projektet att besöka, om Jens kanske tänker två flugor i en smäll där. De har ju gjort det väldigt bra med väldigt många nya spelare, så att på ett sätt förstår jag varför han är där också.
Såklart. De ser ju ruskigt starka ut, Diffen. Innan vi avslutar den här veckan, så tänkte jag att jag ville bara pusha för den här kampanjen som sattes igång förra helgen, som heter Visa dina färger, som har satts igång ett initiativ av svensk elitfotboll, alla klubbarna, till sina fans att visa sina färger på stan, på gatan, hemma, men kanske framförallt på sociala medier och under hashtag visa dina färger, där man vill någonstans visa samhället och alla runt om oss att vi finns kvar, även fast vi inte får vara på läktarna. Och att vi är en väldigt stor och viktig del av det här samhället, eller i alla fall en väldigt stor del av befolkningen som bryr sig om våra kära svenska klubbar. Och att det är viktigt, både för klubbarna men kanske framförallt för att stärka vår position och vårt mandat i den allmänna samhällsdiskussionen om diverse saker och ting. Så att, och vi på Guggen vill ju då självklart stå bakom det här, och att uppmana folk att när det är match på söndag, att posta en bild på Instagram eller Facebook eller vad som helst när ni har matchtröja på dig eller en halsduk eller vad som helst, eller hänga ut en flagga på balkongen. Och jag tycker, jag sa ju det förra veckan, jag har sett en del flaggor nu senaste tiden här som hänger här i stan. Jag tyckte ju att en kul grej hade varit, jag kommer ihåg när man hade orangea väggen för några år sedan när man mötte Örebro borta. Om det är någon som har kvar sin orangea matchtröja som man hade på sig då, så kan ni ju lägga ut en bild och köra orangea väggen 2.0 med lite, jag gillar ju nostalgi va, som är en liten nostalgisk klang, och lägga ut på Instagram, och ni kan ju tagga oss gärna om ni gör det, så ska vi se till att dela det. Nej, men att, för det tycker jag är ett skitbra initiativ, eller hur?
Ja, verkligen.
Att man pushar för de här grejerna och att vi försöker solidifiera vår plats i samhällsdiskussionen. Precis. Där vi har blivit utelämnade allt för ofta.
Visa att vi är normala personer. Det var där polisen snackade om för några år sedan. Att,
just det.
Att man vill, att man skulle vilja att, även normala människor skulle kunna gå på fotboll.
Ja, jag vet att Bayern fans vet, jag tryckte upp en t-shirt där det stod onormal person på, som man kunde köpa på Hammarbys matcher. Nej, men så att med den uppmaningen så önskar vi alla lager, men kanske framförallt IFK Norrköping då, lycka till inför helgen och matchen mot Örebro. Kanske är Örebro som behöver den önskningen mer, men
skiter vi.
Det skiter vi helt enkelt. Så ses vi nästa vecka, och så hoppas vi att Pontus överlevt helgen så att han kan vara tillbaka nästa vecka i studion, även om det har varit väldigt trevligt att ha dig här, David.
Ja, tack så mycket. Men jag hoppas också att Pont är tillbaka nästa vecka.
Så
det
du kan,
är det riktiga guggen.
Så att du kan gå tillbaka till din liksom reclinade position i soffan och lyssna själv.
Precis.
ta hand om er alla där ute. Återigen, påminn era polare att vi numera endast finns på Spotify. Inte på iTunes, inte på Acast. Det vet ju ni som lyssnar på det här. Men tryck på det till polarna så att de inte missar att vi ju faktiskt finns kvar och har växlat upp. Det är ju fan 2 avsnitt i veckan nu. Håll koll på det. Underrätta polarna. Stort tack till Spotify, stort tack till Unibet. Så åker vi helt enkelt. Tack!
Den här podcasten presenterades av Unibet.